Vi tackar dig för att ingen är som du, Herre Jesus. I Jesu namn. Ska vi stå kvar och så ska vi lyssna till Guds ord från psalm 32. Varsågod.
Salig är den som har fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Därför ska alla de fromma be till dig medan du är att finna. Om en stora vattenfloder kommer ska det inte nå dem. Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig. Med frälsningens jubel omger du mig. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.
Amen. Varsågod och sitt. Fantastiska ord om man tänker att det där var ännu gamla förbundet. Om man talar om den frälsning med sån passion och sån inlevelse. Så mycket mer ska inte vi kunna verkligen vara tacksamma över den frälsning som Jesus Kristus har berättat oss. Vi kommer att inleda en liten, det är nog fel att kalla det serie, men under de här sommarsöndagarna så kommer vi att predika utgående från en bibelbok. Och den bibelboken är skriven av Johannes, aposteln Johannes. Jag vet inte vilken relation du har till aposteln Johannes, men jag hoppas att du ska få bekanta dig lite mer med honom under de här sommarsöndagarna. Det blir en verkligt intressant resa. Lärjunge Johannes var inte som de andra. Kanske du känner igen det, kanske du tycker heller att du är som de andra. Då kan du få känna igen dig i Johannes. När han skriver sitt evangelium så skriver han ju det också på ett helt annat sätt än de andra tre evangelierna. När Matteus, Markus och Lukas skriver så skriver de mycket sakligt. Och de sa att Jesus var här och så gjorde han det här och så gick han hit. Och när man läser Johannes så vet man inte alls var kronologiskt man befinner sig nästan. För han skriver på ett helt annat sätt. Men det finns nog ingen som på något sätt kunde måla vem Jesus Kristus var som just Johannes. Om man har läst lite kyrkohistoria och läst lite av de tidiga skrifterna och läser Johannes lärjungars skrifter så ser man också att han hade verkligen färgat av sig. Den passionen han hade för Jesus, inte bara det Jesus gjorde utan den Jesus var är nog helt fascinerande. Så lite grann om det vi ska läsa. Jag skrev här på Facebook när jag presenterade den här serien lite att han var den som såg de detaljerna som alla andra, som gick förbi alla andra. Och på något sätt så märker man det när man läser hans brev och de skrifter som han har skrivit. Vi ska predika ur första Johannesbrev, så har du din bibel med så slå gärna upp den. Du kommer att få lite text på skärmen här också så småningom. Första Johannes brev är ju ett av de tre breven som Johannes skrev. Han skrev första, andra och tredje Johannes brev. Och en del brev i Nya Testamentet är skrivna till vissa specifika personer. Du ser det, de flesta brev som Paulus skriver så adresserar han till vissa konkreta församlingar eller till och med vissa konkreta personer. Men så är inte Johannes brev. Utan det är mer en vad heter det? Han behöver bara få skriva av sig till de människor som fanns runt omkring honom. Första Johannes brev innehåller egentligen fyra konkreta saker som han tar upp. Det är ett väldigt kort brev, men det var ju någon sångförfattare som skrev sommaren är kort. Så ska vi kunna hinna predika igenom det på en sommar så måste vi välja ett kort brev. Det är inte så många kapitel. Men Johannes brev innehåller egentligen fyra saker. Det första som alltid med Johannes, det är att han placerar Jesus Kristus precis mitt i centrum. När Johannes skriver så är det inte så mycket andra saker, utan han placerar Jesus Kristus i centrum. Han på något sätt vill måla honom, vill få oss att förstå, ibland nästan förtvivlat, hur underbar Jesus Kristus är och vad han har gjort för oss. Det andra som Johannes talar om, det är att vilka konsekvenser, om Jesus är så här fantastisk, om Jesus har gjort det här för oss, vad får det för konsekvenser på vårt sätt att leva, på vårt sätt att vara? Det tredje som kommer väldigt fram också i Johannes första brev, eller första Johannes brev, det är den frälsningsvisshet som du som troende kan ha. En del människor går omkring hela sitt liv och är väldigt så här osäkra. Är jag troende? Är jag frälst? Räcker det här för mig? Räcker det som jag har i mitt liv för att Gud ska älska mig eller för att Gud ska acceptera mig och så vidare? Johannes i sitt första brev så säger han ordet vet 27 gånger. Vi vet, säger han. Vi vet så här och vi vet. Och jag tror att få ha en sån övertygelse i sin tro är nog jätteviktigt. För att ni vet ju hur våra känsloliv går. Det är ju inte som ett tåg som går rakt fram, utan det är mer som en berg-och-dalbana. Ibland känner man sig frälst, ibland känner man sig på bra humör, ibland känner man sig att det är underbart och så vidare. Och ibland är det ju rena källarmentaliteten. Har du varit i källaren någon gång? Ja, bra. Du behöver kanske inte räcka upp din hand nu, fast du gör så, men du kan nicka. Det är ju vår finlandssvenska respons. Man måste ju vara en grek för grekerna. Så om du håller med så kan du nicka sådär. Så vi har alla varit i källaren flera gånger. Ibland kanske du har varit det flera gånger på en dag. Kanske du har varit i källaren idag, till exempel. Och sånt är våra känsloliv. Men då att få på något sätt hålla med Johannes och säga, jag vet det här. Jag vet det här och jag vet det här. Är jätte tryggt för våran tro, fastän vi inte alla gånger känner det. Så det är en central del också i första Johannes brev. Sen också går Johannes brev in på något som är ganska aktuellt kanske nu också. Det är det att, hur känner du igen ett falskt evangelium? Hur känner du igen ett rent evangelium, det som har kraft att ge frälsning? Och hur känner du igen ett falskt evangelium? Så det är de sakerna egentligen som Johannes breven går ut på. Jag tror att de här som skrev brev, jag vet inte, det kanske var för att man skrev brev, det är just kanske därför det är nämligen så att de här breven skrevs ju inte på fackspråk. De skrev inte på en sån här väldigt hög, sofistikerad grekiska som de flesta breven skrevs, utan de skrev på ett ganska vanligt, vardagligt språk. Och första Johannes, eller alla tre Johannes brev är kanske ännu ett steg. De skrevs nästintill på slang. Ni vet, vi kan jämföra det med textmeddelanden. Har du fått ett textmeddelande någon gång? Det är så mycket förkortningar och så mycket slang, säger man. Ibland måste jag gå till Maria och säga, vad betyder det här? Men det är säkert för att jag håller på att bli gammal och inte förstår riktigt alla förkortningar. Så är Johannes, det här första Johannesbrevet skrivet. Det är skrivet på så vardagsgrekiska, så det är inte klokt. Men ändå innehåller det enormt djupa sanningar, enormt djupa saker som kanske nästan övergår de andra mer sofistikerade breven. Så det är lite grann om det. Han skriver det här som många andra brev. Så skriver han det här mot olika saker, mot olika företeelser som har kommit. Vi tänker ju så här, när vi tänker på den första församlingen, tänker vi, oj vad bra den var, och den hade nog säkert allting under kontroll och så vidare. Läs första Korintherbrevet så ser du hur mycket kontroll de hade. Utan de hade en massa saker som de kämpade med, massa saker som kom upp också under den första kristna tiden. Och Johannes adresserade de här också många, många gånger i sitt eget brev. Och det är väldigt bra. Därför att idag möter vi många av de här sakerna. Johannes skrev sitt brev till en kultur där som hade haft i Grekland hade man sina gudar, och man hade sina i Rom hade man sina gudar och så vidare. Och sen kom det från österifrån kom det mera så här mysticism och grejer. Och det var en enorm religionssammanblandning. Och mitt i det här skriver Johannes i sitt evangelium, Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och det måste ha varit otroligt provokativt att bara skriva det. det låter nästan som idag. Eller hur? Va? Att komma och säga det här att jag har sanningen, eller Guds ord står för sanningen, så här är det. Det kan du nästan bli stenad, åtminstone avskedad från en del kyrkor, från om du säger. Eller hur? Så att det passar väldigt, väldigt bra in på den tid som vi lever i. Och därför är det väldigt bra att Johannes skriver väldigt, väldigt öppet, väldigt ärligt och precis riktigt rakt på sak som han tycker att det är. Det var nog med introduktion. Ska vi läsa Johannes? Okej, okay, då gör vi det. Så här står det. Jag tror vi läser, jag ska predika första kapitlet idag. Jag tror jag läser, det är 10 verser som vi klarar av att lyssna. Kan följa med på skärmen där om du vill. Det som vi har hört från begynnelsen, det som var från begynnelsen, det vi har hört och det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vi vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och som uppenbarades för oss. Det vi har sett och det vi har hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och det här skriver vi till er för att vår glädje ska vara fullkomlig. Det här är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, så bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Amen. Kraftigt komprimerat gjort som ett brev där på något sätt man vill att de verkligt stora sanningarna ska komma fram. No, men vi ska se då. Ni vet ju att det är viktigt när vi läser Bibeln att vi inte läser den som Kalle Anka, att vi tycker att det där var bra och så går vi vidare, utan att vi funderar, vad är det som står här? Det är den bästa på något sätt exegetiskt teologiska frågeställningen du kan säga. Jag kan säga, jag är ingen teolog, jag vet inte någonting. Jag ska ge dig en oerhört underbart sätt att studera Bibeln. När du har läst en vers så säger du så här, vad står här? Det klarar du av, va? Och då vet du att då ska du nicka. Det klarar du av. Du vet hur man gör. Vad är det som står här? För det är ju precis det som Bibelns ord finns till för. Inte bara för att det ska läsas, utan för att det ska landa hos oss. Det ska bli en verklighet hos oss. Och också hjälpa oss att förändra vårt liv. Så att vi kan börja leva mer likt det som Gud hade tänkt. Så nu ska vi lite se vad det står här. Det Johannes börjar med, om vi börjar med från första versen där. Så säger han så här. Det som var från början, eller det som var från begynnelsen, eller det som var som det var tänkt att det skulle vara. Förra gången jag predikade, jag minns inte riktigt när det var nu, så sa jag så här, varför fokuserar vi så mycket på Gud? Varför fokuserar vi så mycket på Jesus i den här församlingen? Jo, vi gör det därför att han är den enda som är som det var tänkt. Eller hur? Du och jag som sitter här, vi är inte som vi var tänkt. Nej. Vet inte. Jag hörde att någon sa jo i sitt tankeliv. Jag är ingen tankeläsare överhuvudtaget, tack och lov. Ingen av oss är som det var tänkt att vi skulle vara. Därför att ditt liv har behandlat dig kanske med allt annat än silkesvantar. Du har gått igenom saker och ting i ditt liv, du har fått du har fått spår i ditt liv som har gjort att saker och ting har förändrats i dig. Så att du inte är den som Gud har tänkt att du ska vara. Så om du, som man gör mycket idag, om du vad heter det, ställer din sanning ut efter vad du känner, ut efter vad du tänker, ut efter vad du upplever, så kommer ditt liv att hamna på ett gungfly. Eller hur? Ditt liv kommer att vara allt annat än stabilt, för att det du känner och det du upplever är inte alltid sanning, utan det är konsekvenser av det liv du har levt. Eller hänger du med? Visst är det så? Så att den enda som inte är skruvad, ursäkta att jag använder ett sånt ord, den enda som inte är skruvad, det är Gud. Den enda som är på något sätt en vad ska jag säga, remnant, vad heter det? Kvarleva, den enda som på något sätt är en kvarleva, den enda dinosaurusen som vi har här. Den enda som är från, på något sätt från den värld som världen var tänkt att vara, det är Gud. Därför att när vi fokuserar på Gud så får vi en förståelse hur det verkligen var tänkt att vara. Och good news, goda nyheter, som det en gång kommer att bli. Den kristna tron är fantastisk därför att den för med sig en helhet. Den säger, så här var det, här gick det åt skogen, men vi kommer att rida in i solnedgången på hästen och spela banjo som i de här gamla cowboyfilmerna. Det kommer att bli så som det en gång var tänkt det var. Men här i Tåredalen, här i Tåredalen, hör du vad jag sa? Det här är mycket Tåredal. Vi talar inte om en krist, inte ens en kristen tro som är på något sätt, det är bara Latcholajban-lådan och så här, det är klackan i taket. Vi lever här i Tåredalen. Där kan vi se på någonting som ger oss hopp, nämligen Gud, nämligen Jesus Kristus. Det som var från början, det vi har hört om egna ögon har sett, det är det som vi vittnar om. Verklighetsdefinitionen. Det är Kristus. Det står det på ett ställe i Bibeln. Marina, jag ska fråga dig, Marina, så vet du vad det står. Men jag kan blotta min okunskap. Jag vet inte vad det står. Verkligheten är Kristus. Eller hur? Den verkliga verkligheten, det är Kristus. Allt annat som du möter i den här världen, allt annat som människor säger, att det också som troende människor säger, ska du vara lite skeptisk mot. Därför att det är inte sagt att det är verkligheten. Det är inte sagt att det är sanningen. Men verkligheten, sanningen, det är Jesus Kristus själv. Och det är på det sättet, Johannes säger, det är honom som uppenbarades för oss. Det är han som vi har förstått vem det är. Och hur uppenbaras han för oss idag? Jo, genom hans ord. Eller hur? Det är genom hans ord som vi förstår hur den verkligheten är. Inte genom våra subjektiva tolkningar, inte genom vår erfarenhet. Därför som han säger, det vi med egna händer rörde vi. Livets ord, det är det vi vittnar. Och då vet du att det inte är som i Uppsala. Eller hur? Det är inte livets ord där. Men livets ord, det är uppenbart. Livets ord, det betyder att ordet är väldigt viktigt. Det är här du förstår vem Jesus Kristus är. Det är här du förstår vad verkligheten själv är. Så om du som troende tror att du kan leva ett liv bortkopplat från ordet, där du inte tar in ordet, så bedrar du dig själv. Hallå? Vi använder, måste jag läsa ordet? Nej, det måste du väl inte. Men du kommer att få en skruvad verklighetsbild om du inte gör det. Det är på något sätt att du behöver lägga dig i ordets dusch och på något sätt duscha dina tankar och allt den påverkan som du har genom Jesus Kristi ord. Och nu kan vi ju inte hålla på med den här första versen alldeles för länge, för då kommer vi aldrig bort härifrån. Men när Johannes talar om det här så säger han att livet uppenbarades. Så när Johannes talar om det så säger han att liv, alltså Jesus, det är inte på något sätt en liten del. Jesus är inte, det är inte som finska språket. Det är inte en sån här grammatikändelse. Eller la eller la eller någonting sånt. Det är inte Jesus. Att han är på något sätt en sån här civil business här någonstans på sidan. Och som är bra att ha på en regnig dag. Eller hur? Utan han är livet självt. Så det är inte du som ska ta lite Jesus. Nu behöver jag lite mer av, har du sagt det någon gång? Va? Jag behöver lite mer av Jesus. Det är helt fel. Va? Det är inte du som tar lite av Jesus, utan det är du som behöver komma in i Jesus. Det är Jesus som behöver få tag på dig. Därför att det är inte du som stoppar honom i fickan, det är han som stoppar dig i fickan. Eller hur? Det är i hans ficka du ska vara. Har du Jesus i fickan så vet jag inte vilken Jesus du har. För Jesus ryms inte i fickan överhuvudtaget. Man säger det, om inte han är, man säger det på engelska. If he ain't Lord in all, he ain't Lord at all. Om han inte är herre helt och hållet så är inte han herre överhuvudtaget. Därför att livet är Kristus. Eller hur? Så när vi talar om det här. Jag har ganska mycket diskussioner på det här den sista tiden. När vi talar om tron och så vidare. Så inte bara att, jo, men jag, by the way, alltså så här, jag har en tro också. Utan har du Jesus så är det han som är livet. Det är han som definierar livet. Du på något sätt, du drunknar. Du drunknar i honom fullständigt. Och det är jättebra, för att det är han som bär dig och han är betydligt stabilare än dig, din vingelpelle. och jag vinglar också. Mm. Gud definierar vem han är och vad han tycker. Därför är inte Gud politiskt korrekt. Därför ställer inte Bibelns budskap om sig för att det på något sätt ska passa i våra ramar eller i den här världens ramar eller i det som pågår i Sverige nu på något sätt där man har en väldig debatt om det efter det här Uppdrag granskning och så vidare. Gud är inte politiskt korrekt. Han säger, sån här är jag. Så det blir för oss blir det lite åtta. Nu blir det många språk här mitt i allt. Va? Att Gud kommer inte, ja men och du tycker inte riktigt som jag ändrar mig lite grann då, lite mer på den här sidan, så, ja så, och så vidare. Det är inte Gud, utan han säger, Gud, han är livet självt. Det betyder inte att våran uppgift blir att lägga till en smörgåsplakat och turn or burn och gå ut på torget och säga att änden är nära och så vidare. Gör vi det så är vi bara dumma. Hallå? Det kommer inte att hjälpa någon. Men Gud, han ändrar inte sig för att opinionen ändrar sig. Utan Gud, han uppenbarar i sitt ord vem han är. Och Johannes har förstått vem han är. Jo, han är livet självt. Livet uppenbaras. Vi har sett det och vi vittnar om det. Och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern. Men så uppenbarades för oss. Och så ska vi gå in på själva, det där var då introduktionen. Så ska vi gå in på vad första kapitlet säger. Okej, vi tar lite mer introduktion. Det vi har sett och hört, det förkunnar vi för er. Har vi upp det där? Ja. Det vi har sett och hört, det förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Det här skriver vi till er för att vår glädje ska vara fullkomlig. När han har sagt om den här Gud som är livet självt och som är stor och som är underbar och som är fantastisk, så säger han att meningen med livet är att ha gemenskap med honom. Meningen med livet är att leva i en relation, en gemenskapsförhållande med honom som är livet självt. Redan gamla testamentet sa han är inte ens långt borta från, nej det var Paulus som säger, han är inte ens långt borta från någon enda av oss. Utan då så citerar han då, ordet är dig nära i din mun, ordet om evangelium som vi förkunnar. Så det är därför Johannes skriver sitt brev. Varför? Jo, för att vi ska ha gemenskap med varandra. Och du tänker, hur ska vi som församling kunna ha gemenskap med varandra? Vi som är så olika. Vi som har så olika preferenser, vi som har så olika tycke och smak. Jo, det är när vi har evangeliet i centrum som vi kan ha gemenskap med varandra. När Jesus Kristus är i centrum, då kan vi ha gemenskap. Därför att då har vi samma liv, samma DNA som pulserar genom våran kropp. Och då kan vi ha gemenskap med varandra. Och som resultat blir att vi får glädje. När glädjen försvinner är ett tecken på att livet har försvunnit. Är du död? Ja, det är inte så många döda som är glada. Man blir inte. Och ju närmare döden man kommer, ju mindre grad brukar man bli. Så det är inte. Men när livet kommer, så kommer också glädjen. Nu måste vi gå in i budskapet. För det är det han säger. Nu har han talat om det här. Han har lagt upp på något sätt spelplanen. Han talar om att Gud är ljus, eller han talar om att, vad heter det, livet, Gud är livet och så vidare. Så säger han så här då i vers 5. Det här är det budskap som vi har hört från honom och förkunnat för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Budunk. Va? Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det här, och skulle du förstå det här, så skulle du ta bort i princip all fruktan du har i ditt liv. Den skulle försvinna. Därför att du förstår, Gud är ljus. Han sitter inte och är småarig på dig. Han sitter inte och är lite besviken på dig. Utan Gud är ljus. Han är alltigenom god. Han är alltigenom kärlek. Det finns ingenting annat än kärlek och godhet hos Gud. Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Eller hur? Han är alltigenom god. Han har inte här, ni vet, som vi har. Hämndbegäret. Nej, jag är frälst. Jag har inget hämndbegär. Vad bra. Good for you. Va? Jag är aldrig besviken, jag är ju frälst. Hallå? Nej, men seriöst, det är de här bilderna vi ger ut av oss kristna. Eller hur? Det är därför så många kommer att bli så fullständigt besvikna. Om jag ska nu ta Och jag skällde nog mycket på sig idag. Kan säga. Men vi ska ta lite allvar. Folk kommer att tänka, för att vi är den bilden, ja, men kom till Jesus så blir allting bra. Så kommer de till Jesus naturligtvis. Men problemet är att de kommer till oss. Va? Och så märker man, jag kom till Jesus, all min bitterhet och sådant. Och så, oho. Så kommer mitt här. Gud är så annorlunda än vad vi är. Han är ljus. Och inget mörker finns i honom. Vi har så svårt att greppa det här. Där vi är så prestationsinriktade. Om jag ber lite mer så är Gud glad. Men Gud är glad för det. Han är ljus. Han är fullständigt ljus. Det finns ingenting som kan få en mörk tanke att gå igenom hans skalle. Därför att han säger, Johannes säger att han är ljus. Och inget mörker finns i honom. Nå, vad lämnar det där oss? Du kanske inte blir så jättemycket gladare för att du hör att Gud är ljus. Du kanske snarare blir räddare. Eller hur? Om du inte lever i en verklighetsflykt alltså. Gud är ljus, men hur är det med dig? Uh-oh. Gud är ljus, men det är ju bra. Gud är fullständigt rättvis. Vi ska dra ett varför där till, se om din fördömelse ökar eller minskar. Va? Gud är fullständigt rättvis. Det finns ingenting, jag menar, i den här världen ser vi massor med orättvis. Och Gud är fullständigt rättvis. Gud är fullständigt god. Han är fullständigt ljus. Och det är bra. Men var lämnar det då oss? Och det är här jag är så glad att Johannes vågar vara ärlig. För hade han följt för frestelsen som vi så ofta gör, att måla en glansbildsbild här, då hade vi varit i boggan. Garanterat. Först säger han så här. När Gud är ljus och inga mörker finns i honom. Om vi har gemenskap med honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom. Och vandrar i mörkret. Så ljuger vi. Och handlar inte efter sanningen. Tydligt. Svårt att förstå. Nej. Det är ganska, hänger ni med fast det är lite sommar och varmt. Ja. Det är bra. Läsår här till slut, men lägg inte hjärnan på paus. Utan du behöver den här. Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Det betyder att om, och så tar vi och ändrar det till när du vandrar i mörkret, så har du inte gemenskap med honom. Eller hur? Har vi rätt så här långt? Se ovanligt skräckslagen. Vart undrar, hur ska han ta sig ur det här? Va? Är det inte skönt att läsa Bibeln, hörni? Tänk om jag hade haft mitt predikoutkast nu i handen. Då hade jag kunnat skriva en massa grejer. Men nu sitter vi och läser Bibeln här. Och vi läser faktiskt innantill. Och du har det där så du kan kolla hur bra jag läser. Jag läser inte så bra, men jag läser i alla fall något sån här innantill. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Vi ska komma tillbaka till det. Så har vi gemenskap med varandra och Jesus hans sons blod renar oss från all synd. Hallå? När vi kommer till ljuset så blir vi inte fördömda för att vi har synd, utan vi blir renade från all synd. Eller hur? Om vi kommer till ljuset så blir vi inte bara påminna om det och nedtryckta i skoskaften hur dåliga vi är, utan vi blir rena, vi blir befriade, vår synd blir borttagen när vi kommer till ljuset. Innan vi gömmer oss i mörkret och försöker som kung David, den här syndabekännelsen som vi har läst från psalm 51 handlar ju om det här, när David på något sätt, eller också den här psalm 32 som vi läst nu, handlar ju om det här att så länge jag teg, så länge jag var bakom subben här, så länge jag försökte dölja sig, oj, nu kommer jag ut ur strålkastarljuset. Va? Va? Så länge jag var här så var det pest och pina. Men när jag uppenbarade min synd, när jag sa så här är det, då renar Jesu blod mig från all synd. Eller hur? Goda nyheter. Problemet är ju då, var är jag? Är jag i mörkret eller är jag i ljuset? Vad ska man göra när man inte förstår en bibeltext? Du som har varit här några år borde ha lärt dig det. När du läser en bibelvers som inte förstår, vad ska du göra då? Va? läsa vidare, exakt. Du vet, här håller vi på med den enkla teologin. När det är någonting vi inte förstår så läser vi vidare. Och nu ska vi läsa vidare på den här fantastiska texten. För nu har vi sagt att Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Och är du i mörket så har synden herravälde. Men är du i ljuset så har Gud herravälde. Okej, klart nog. Var är vi då? Lyssna här. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Den här texten är skriven i presens. Om vi säger att vi inte har synd så bedrar vi oss själva. Om du sitter här och säger, jag har ingen synd i mitt liv, så bedrar du dig själv. Hallå? Om du sitter här och tänker att du är rättfärdig i dig själv, så bedrar du dig själv. Därför att det är inte sant. Om vi säger att vi inte har synd, så bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Läkarna säger så här, att det första steget till att bli frisk, det är att våga erkänna att du är sjuk. Eller hur? Det första steget till tillfrisknande, det är att säga att jag är sjuk, jag behöver hjälp. Jesus säger så här, att jag har kommit för de sjuka, inte för de friska. Jesus säger, det var den ena som var sjuk som behövde uppmärksamhet. Inte de 99 som ingen frälsning behöver. Så den som sitter här och säger, jag har problem, jag behöver hjälp, så har rättfärdighet att vänta sig. Men den som slår sig för bröstet och säger, jag tackar dig Gud, jag är nog åtminstone inte som den där, lite bättre är jag. Han går inte rättfärdigt, han går full med skuld ut härifrån. Det här är evangeliet. Därför att den rättfärdig behöver ingen frälsning, han är redan frälst. Eller hur? Den rättfärdig behöver inget evangelium, för han har redan det han behöver. Han kan redan gå och säga, Gud, lucky you som har mig. Eller hur? Om vi säger att vi inte har någon synd, så bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Hur ska vi komma vidare här då? Vi tar och läser nästa vers. Det kanske är sidan redan där. Men om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om du skulle förstå det här ordet, så skulle du falla ner på dina knän. Och det enda som kommer ur din mun, det är tack Jesus. Det krävs två saker för att förstå det här bibelstället. Två saker. Om du saknar den ena eller den andra, så kommer du inte att förstå det. Det ena är att du måste förstå lagen. För utan lag finns det ingen synd. Lagens uppgift är att överbevisa oss om synd. Vi tycker så här, men lagen fanns i Gamla testamentet. Jag kan säga en sak, jag skulle verkligen mycket hellre ha Gamla testamentets lag än Nya testamentets lag. Absolut. Jag skulle mycket, mycket hellre ha de 10 budorden än Jesu undervisning i bergspredikan. Vet du det? Ja, man kan ju räkna, det var ju därför den här rika ynglingen som kom till Jesus, han sa, ja men allt det där är hållet. Och jag kan nästan tro honom. Jesus säger inte att han ljuger nämligen. Du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte begå äktenskapsbrott och så vidare och så vidare. Och så vidare. Ja, ganska bra. Eller hur? Det där är hållet. Men i bergspredikan så tar Jesus från de här yttre företeelserna. Du ska sköta det, du ska inte stjäla. Det där är ditt och det där är hans. Ditt är ditt och hans är hans. Ja, men det där funkar rätt så okej, eller hur? Men Jesus tar det och säger att den som är begär har sett på en annan kvinna, han har sitt hjärta begått äktenskapsbrott med henne. Whoops! Nu gubbar! Nu blev det svårt. Va? Jo, jag ser på din kära. Du bara säger, ja men älskling, jag har bara alltid bara tänkt på dig. Va? Och gör du det så ljuger du. Eller hur? Och ni gummor, ni kommer inte så långt efter. Så är det ju. Lev i den här galna världen. För det är nog till... Jag menar, man får lägga ner draperierna nästan. Hela tiden, det blir så svårt att köra bil. Jag försöker. Jesus vässade den här lagen. Framförallt i bergspredikan så att lärjungas bussar. Vem kan då bli frälst? Va? Man tänkte ju i gamla förbundet hos Israel då, att ja, det fanns ju kanske en möjlighet i alla fall att hålla lagen och så vidare. Fariseerna var ganska övertygade om att det här klarade de nog av. Men så kommer Jesus och lär han sig att det här är ju omöjligt. Exakt, säger han. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Så säger han, om vi bekänner presens. Vad betyder presens? Är det någon som har ett ord för det? Nutid. Tässa jag nytt, sa en gammal helande evangelist när han bad för sjuka. Tässa jag nytt. Ja. Om vi bekänner våra synder. Alltså inte en gång när vi kom till tro, inte en gång när vi på något sätt blev övertygade om evangeliet, när vi kom första gången till Jesus. Men om vi bekänner våra synder, då är han trofast. Då är han rättfärdig, det är han som är rättfärdig. Och nu kan det hända, jag måste varna det här. Nu kan det hända att det blir lite paulinsk exaltering här. För att nu kommer vi in på de härliga delarna. Så om predikanten nu blir lite exalterad så förlåt honom. För att det är nu bara så. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Det är hans rättfärdighet. Vad betyder det om du bekänner? Du bekänner ditt synd och så går du till honom så får du del av hans rättfärdighet. Och så länge du är här så har du del av hans rättfärdighet. Men när du går hit och tänker du klarar ändå mig själv, så slutar rättfärdigheten därför att du har ingenting i dig som kan upprätthålla rättfärdigheten. Eller hur? Han var på ett härligt möte någon gång. Hade varit där, räck upp en hand. Det här är mer ett så kallat besvärligt möte. Ett härligt möte. Va? Han var på ett härligt möte någon gång. Mött Gud. Och jag ifrågasätter inte. Var på många härliga möten. Möt Gud. Absolut. Gör det ofta. Helt klart. Men jag har varit på ett härligt möte. Och så har jag börjat strida med... Och nu sitter Marina här. Så har vi blivit... Nu ska vi säga strida. Så har vi blivit osams på vägen hem. Va? Därför att här på möte, här var Guds härlighet, här var hans rättfärdighet, här var det underbart, här var det inga problem att hålla sig salig. Men sen knallar vi ut och så glömmer vi att finnas kvar i honom. Så finns det, som märkt att det finns, lyssna nu, det finns ingenting i dig som kan sustain, vad heter det? Upprätthålla din rättfärdighet. Det finns ingenting i dig som kan upprätthålla rättfärdighet, därför att rättfärdigheten är inte din. Rättfärdigheten, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Därför kan Paulus säga att det finns ingen fördömelse. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. De goda nyheterna, det är att inse det, att du är en syndare. Du har problem, du kan inte säga att du inte har synd, för då bedrar du dig själv. Men de goda nyheterna är att om du bekänner dina synder, då kommer han att rena dig från all orättfärdighet. Så länge du tiger, så länge du försöker vara rättfärdig, så kommer du att stå där med din skuld. Men om du säger, jag har problem, jag har behov, jag klarar inte av det här själv, så kommer han varenda gång... Varenda gång så kommer han att säga, jag förlåter dig, jag renar dig, du är min, jag kommer inte att kasta bort dig. Det finns ingenting som kan skilja dig från min rättfärdighet i Kristus Jesus. Det finns ingenting. Om det är någonting som vill fördöma dig, kom ihåg, jag frikänner dig. Om det är någonting som vill skuldbelägga dig, kom ihåg, det är jag som sätter dig fri. Om det är någonting som vill anklaga dig, kom ihåg att varje anklagelseskrift har jag spikat på det där korset. Vad du än har varit med om, vad som än fördömer dig just nu, du har ett av två val. Antingen håller du dig kvar i mörkret och försöker, jag måste arbeta på det här lite. Eller så kapitulerar du. Säger Gud, jag har ingenting att berömma mig av. Gud, jag har ingenting att komma till dig med och visa upp. Ni vet, som en tvååring. Si pappa, jag har ritat en bild av dig. Och det är tur att han ser bild av dig, för annars hade du ingen aning om vad som fanns på det där pappret med de där sträckorna. Eller hur? Sån är vår rättfärdighet inför Gud. Bibeln uttrycker det så att den är som en fläckad klädnad. Hur mycket du tvättar, hur mycket du bykar, hur mycket det finns människor som har, vad heter det, sån här renhetskomplex. Man kan tvätta sig, man kan tvätta sig, man kan tvätta bort huden på händerna. Därför att man är i sån psykos så att man upplever sig smutsig hela tiden. Så upplever sig många kristna. Man tvättar sig, man tvättar sig, man tvättar sig. Ju mer man tvättar sig, ju mer fördömd känner man. Ju mer man försöker läsa Bibeln, ju mer upp och ner känns den och så vidare. Tills du förstår. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, så gör vi honom till en lögnare och sanningen, till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Det här är vårt val. Det här är vårt liv. En del säger så här, för det här definierar ju sig med ett enda ord, nämligen nåd. Hur? En del säger så här, om vi predikar nåd, så börjar människor ta lätt på synd. Och det håller jag med om. Om du predikar nåd på fel sätt, så börjar människor ta lätt på synd. Om du säger att Jesus någon sig en gatubare. Ja? Om du säger Gud sino mellan fingrarna och så vidare. Då det är klart man kan, men det är ju ingen nåd. Om du predikar nåd, att Gud i sin nåd har gjort det som du aldrig klarar, då finns det bara en enda reaktion på det. Och det är tillbedjan. Det är att du faller ner inför honom som trots allt, trots att du inte förtjänade, trots att det inte fanns någonting i dig som kunde ge det åt dig, så ändå blir du rättfärdig, du blir förlåten, du blir upprättad och du blir helad. Då kommer du att verkligen inte ta lätt på synd. Det andra problemet som kommer här är att om vi bekänner våra synder, så bekänner vi samtidigt att vi är syndare. Eller hur? Eller hur? Ja. Jag menar, om du bekänner dina synder och inte är en syndare, då vet du nog inte vad du var. Då är det nog lite problem för dig. Va? Om vi bekänner våra synder betyder att vi är syndare som behöver bekänna våra synder. Om vi säger att vi är syndare, så har vi en del problem med det. Men vi är ju rättfärdiga. Men då kommer vi ihåg att det var hans rättfärdighet. Men om du säger att du inte är syndare, så har jag en fråga till dig. Om du inte är en syndare, hur står du då ut med dig själv? Om du inte är en syndare, hur står du ut, eller inte bara står ut, hur förklarar du att du tänker det du gör? Om du inte är en syndare, hur förklarar du då de tankar som ibland kommer upp i ditt sinne? Hur förklarar du då ibland de handlingar som du utför, som du inte vill att någon annan ska veta om? Och nu talar vi inte om gamla förbundet. Nu talar vi inte bara om mord och äktenskapsbrott och så vidare. Utan nu talar vi om tankar. Tankar av missunnsamhet. Varifrån kommer du? Du är ju rättfärdig. Tankar av avundsjuka. Tankar av olika slag. Hur förklarar du det? Det finns bara en förklaring. Du är en syndare. Och du behöver nåd. Eller hur? Du behöver nåd från Gud. Eller hur? Och när du har fått nåd från Gud, så är det som Paulus säger. Vad blir det då av våran berömmelse? Jo, den är utesluten. Va? Den tycker jag vi ska utesluta från församlingen. Alla håller med, va? Berömmelsen. Den är utesluten. Varför? Jo, för att ingen av oss förtjänar det. Och har du varit frälst 3 minuter eller har du varit frälst 75 år, så är du fortfarande precis lika mycket beroende av Guds nåd. Du behöver bekänna dina synder. När du tycker att du har lyckats eller tycker att misslyckats, så har du ändå ett behov av Gud. Inför dig är jag ofullkomlig. Inför dig river jag ribban varje gång. inför din rättfärdighet, Gud, så finns det finns ingen chans. Inte ens på en bra dag. Har du haft någon sån någon gång? Va? Men du har väl haft en bra dag? Eller hur? Absolut. Jag har haft en del också. Bra dagar i mitt liv. Inte ens på de dagarna finns det en chans. Inte ens på de, och även på de dagarna så är det väldigt bra för mig att böja mina knä, bekänna mina synder och säga: Gud, inför dig räcker jag inte till. Gud, hjälp mig. Då är han trofast och rättfärdig så att han förlåter mig och renar mig från all synd, så jag inte behöver gå till sängs fördömd, så jag inte behöver gå vidare fördömd, utan så jag kan gå vidare med tacksamhet i mitt hjärta och säga: Gud, jag är frikänd. Det här är ett viktigt budskap för oss som har varit troende länge. Det är ett viktigt budskap för oss som har kanske till och med vuxit upp som jag då. Som har vuxit upp i kyrkan. Vi blir som den hemmavarande sonen. Som börjar titta, ja, han som har gjort allt det där. Han måste ju nog vara i karantänen 3-4 år innan vi kan ta in honom i församlingsgemenskapen. Va? Vi blir som den hemmavarande sonen där vi inte förstår att min lilla ihopsamlade goda gärningars, vilket vi har, vilket vi vill säga att vi ska göra, eller hur? De goda gärningar som vi har gjort av kärlek till Jesus Kristus. Det är som de här 10, vad hette de? Som han var skyldig, den här tjänaren. Det var 3000 euro i alla fall, ungefär. Som den här medtjänaren var skyldig sin tjänare. Va? Vad jämför 3000 euro med 200 000 årsverken? Det var de här 10 000 talenterna där. 200 000 årsverken. Ingenting. Vilket gör att då jag är konstant i behov av Guds nåd. Om vi vandrar i ljuset står det för oss som så ofta vandrar i mörkret. Va? Med ditt eget tankeliv, eller hur? Med ditt eget sinne, med din egen framtidstro. Om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Vad säger det? Om vi vandrar i ljuset, om vi vandrar i förlåtelsen, om vi vandrar i rening, så har vi gemenskap med varandra. Församlingsliv blir rena drömmen. Eller hur? Äktenskapen rehabiliteras. Om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus hans sons blod renar oss från all synd. Men vi vandrar inte alltid i ljuset. Därför kan vi inte säga att vi inte har någon synd, för då bedrar vi oss själva. Men om vi bekänner, det här är pågående, det här är ditt livsprocess. Det här är livet med Kristus. Det är att du konstant bekänner dina synder, bekänner dina tillkortakommanden och säger: ja, men jag får dåligt självförtroende. Det finns ingenting som kan ge dig ett sånt bra självförtroende som att bekänna sina synder. Eller hur? Det finns ingenting som kan ge dig sån frid i din själ där du får bara konstatera: jag räcker inte till. Och Gud säger: det har jag vetat länge redan. Och dina grannar säger: jag och... Va? För det är ju helt och hållet uppenbart. Va? Det blir ju som kejsarens nya kläder. Va? När du går omkring och strålar sig an, du får vilken mental bild du vill ha i ditt sinne, får själv välja. Men det blir bara patetiskt. Men om du bekänner dina synder, då är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter dig alla dina synder. Det står så här i Lukas, det 6:e kapitlet och den 45:e versen. Vi ska sluta nu. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtats goda förråd. En ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtats onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Vet du vad det här betyder? Det betyder att du och jag behöver predika evangelium till vårt hjärta varje dag. Därför att det vill finnas så mycket saker som inte kvalificeras för god. När någon människa kommer till Jesus så säger den människan: god är mästare. Säger: stopp, säger Jesus. En är god. Gud alena. Eller hur? Så för att det ska komma något gott ur mitt hjärtas förråd, så behöver jag exponeras till evangelium, till syndernas förlåtelse hela tiden. Annars kommer det att växa andra saker ur mitt hjärta. Och tro mig, de finns där. Eller hur? Det vet de som lever nära mig. Det vet de som lever inte så jättenära mig till och med. Om att det finns både det som är bättre och det som är sämre. Därför att I mig själv, säger Paulus, finns ingenting gott. För att det ska komma någonting gott ur mitt hjärtas fråga. Jag längtar så, det kan jag hålla med om. Jag längtar så att det ska få vara ett gott, någonting gott som kommer ur mitt hjärta. Som får glädje andra människor. Så behöver jag predika evangelium till mitt hjärta. Du som är frälst och tror att evangelium var för dem som inte var frälsta. Du behöver inse att evangelium är för dig just nu här. Korset, det behöver vara rest rakt i ditt liv. Varenda dag, konstant. Annars blir det inte någonting. Och det här kommer du att vara beroende av antingen tills du dör eller tills Jesus kommer och Gud blir allt i alla. För det är då som solnedgången och banjon kommer fram. Det är då det här för evigt kommer att brytas. Men så länge vi vandrar här i Tåredalen. Det är så. Jag lyssnar på en predikan som jag håller med om. När jag var 20 år så ska jag förändra världen. Nu är jag 43 år och har insett att jag kan inte ens förändra mig själv. Du som inte är 40 år ännu, vänta bara. Du kommer att inse det. Ja. Det är så. Det här är inte pessimism. Det här är realism som ska leda dig till den enda lösningen, nämligen evangelium om Jesus Kristus. Som den gamla sången säger, som gjorde vad vi borde. Eller hur? Det är där vi behöver finnas. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Marie-Louise, kommer du fram? Jag älskar Johannes. Fantastiska Johannes. Som vågar vara ärlig. Inte måla upp en glansbildsbild. För det är glansbildsbilden som gör att vi så ofta blir besvikna. Det är glansbildsbilden. Vi tittar på varandra och säger, ja men där är alla koppar i skåpet. De har det fullständigt, de har äntligen fattat det, de klarar nog av det. Det är glansbildsbilden. Men när vi som troende möts vid korset, när vi som troende bara lägger av våra kronor, har du sett hur de ser ut annars, dina kronor som du lagar själv. Det är ingenting värt. När vi lägger ner det och bara inser, Gud, om det inte är för dig och ditt evangelium, så är det bara ute. Det är bara gone. Det evangelium som vi tror att, ja men då tappar ju människorna förtroende. Vi kristna, vi är lika dåliga som alla andra, ja, på ett sätt. Men vi har fått förlåtelse för våra synder. Och vad som är ännu bättre, vi får förlåtelse för våra synder. Vi kommer inte att göra det här som en tradition i församlingen. Vi har åtminstone bestämt någonting än i den riktningen. Vi ska läsa psalm 51 tillsammans. Den kommer på skärmen här. Som är Davids då, syndabekännelse. Lite grann ommodifierad, men dock. När han begått äktenskapsbrott med Batseba. Du kanske säger, jag har ingen Batseba i mitt liv. Ja, du har nog den Batseba i ditt liv, men den kanske ser lite annorlunda ut. Så du behöver be den här då också. Ska vi be den tillsammans? Gud, var mig nådig i din godhet. Ta bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte och ta inte den helige ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig. Amen. Om du har bett den här bönen av ett uppriktigt hjärta, så har Gud förlåter dig dina synder. Det här är en del som är viktig och som du alltid behöver ha. Vi tror inte bara på en allmän syndabekännelse som den här. Vi tror att den är viktig. Vi tror också att det finns tillfällen då du behöver specifikt träffa någon människa. Om vi vandrar i ljuset så har vi gemenskap med varandra, läste vi. Eller hur? Ibland betyder att vandra i ljuset, det betyder att du för en annan människa lyfter fram det som är mörkt på din insida. Och bekänner dina synder för en annan människa, så kan du också på det sättet bli förlåten. Men om du har gjort det här av ett uppriktigt hjärta, så säger Gud: jag är trofast och jag är rättfärdig, så att jag förlåter dig dina synder och renar dig från all orättfärdighet. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Ska vi be tillsammans? Himmelske Fader, vi tackar dig. Vi tackar dig för evangelium.